Vad bygger då bodhisattvorna buddhalandet av? Buddha svarar själv på den frågan i sitt svar till Ratnakara. Ett buddhafält byggs med levande varelser som vill utvecklas. Som Haikyuin säger i sin lovsång till meditationen. Utan levande varelser, inga buddhor. Inga levande varelser, inget buddhaland. Kort sagt, om vi vill bygga ett buddhaland behöver vi människor. På ett sätt är folk i själva verket allt vi behöver. Det gör inget om vi inte har hus eller pengar. Om vi har människor har vi allt. Och om vi inte har människor har vi ingenting. Det här gäller inte bara när man bygger buddhaland, utan på alla nivåer i det andliga livet. Om vi vill ha en andlig gemenskap eller en andlig rörelse behöver vi människor. Om vi vill hålla en retreat eller arrangera ett dharmaföredrag behöver vi människor. Det räcker inte att ha lokalerna. Det räcker inte med läraren eller talaren. Vi behöver människor. Människor som vill bli sanna individer. Människor som vill utvecklas. Samtidigt ska vi inte ta den här metaforen för bokstavligt. Bodhisattvan är ingen andlig murare som prydligt sätter människor på plats med hjälp av lite medkänsla som murbruk. Människor är inte passiva. Människor är inte stillastående. Människor är inte ting. En bodhisattva kan endast bygga buddhalandet i samverkan med människor. Och samverkan betyder kommunikation. Så det är inte frågan om att bodhisattvorna ordagrant bygger buddhalandet med andra människor. När de hjälper till att skapa buddhalandet så strävar dessa andra människor också mot bodhisattvaskap. Bodhisattvorna bygger i själva verket buddhalandet med sig själva som material. Bodhisattvor bygger ett buddhaland i den mån de själva utvecklas andligen. I den mån de praktiserar dharma till gagn för alla. De renar ett buddhafält i den mån de renar sina egna sinnen. Lägg märke till att Buddha talar om en bodhisattva här. Det påminner oss om att dharma ska praktiseras av var och en och en individuellt. Var och en individuellt. Även om vi praktiserar i en andlig gemenskap med andra som också praktiserar. Buddhalandet byggs av bodhisattvornas förenade och enskilda dharmautövande. Vi har sett att buddhalandet är en idealisk miljö att leva det andliga livet i. Överförd till en kosmisk nivå. Det byggs med bodhisattvornas samlade ansträngningar och de bygger buddhalandet för att de inte har något val. Om de nu vill vara bodhisattvor. Den enskilda bodhisattvans andliga utveckling ingriper allas andliga utveckling och vice versa. Bodhisattvorna bygger buddhalandet med sina egna liv och genom sitt enskilda dharma utövande inom en andlig gemenskap. Så det är Sangharakshita, vår bante, ur den outgrundliga befrielsen. Så det är sanghadag, så jag tänkte att vi skulle prata om hur skapar man sangha, hur bygger man sangha, hur bygger då bodhisattvan det här buddhalandet som Bante skriver om i texten. Men främst vill jag komma in på vilken plats har kommunikation. Och ni kanske märkte att ordet kommunikation fanns med någonstans mitt i läsningen. Så en av de undervisningar om att bygga sangha som återkommer är de fyra sangraha vastu, så fyra saker som är förenande eller som är samlande. Så fyra saker som är förenande eller som är samlande. De är då dana, generositet eller givande, priyavadita, kärleksfullt eller vänligt tal, artacharya, hjälpsam aktivitet och samanartata, exemplifiering. Så jag ska inte hålla hela föredraget om dem, men jag tänkte jag packar upp dem pyttelite så ni vet vad kontexten är. Och sen zoomar vi in på talet, på kommunikationen. Så dana, säger Bante, är den mest grundläggande buddhistiska dygden. Den mest grundläggande buddhistiska dygden. Genom dana i sangan så etablerar vi positiv kontakt med varandra. Vi kan skapa andlig vänskap. Det hjälper oss i formandet av en andlig gemenskap. Så dana är helt centralt för att bygga sangha. Sangharsita säger också att vi ger inte inom sangan för att folk behöver någonting. Vilket i sig låter intressant. Utan vi ger som ett uttryck av vår medvetenhet om dem. Vår positivitet gentemot dem och vår särskilda omsorg för dem. Någonstans pratar Bante också om att sangha bör vara ett så här fritt utbyte av gåvor. Det är ett kännetecken på en sangha. Så vi lämnar Dana där för nu. Sen har vi då det kärleksfulla talet, Priyavadita. Så helt enkelt att tala på ett sätt som är känslomässigt positivt och vänligt. Det bygger sangha, det fördjupar, det för samman. Och det handlar inte om något särskilt språkbruk eller något särskilda ordval eller att prata på ett speciellt sätt som är charmigt och får folk att tycka om varandra. Utan det handlar om att vara orädd kring att låta folk veta att du uppskattar och gillar dem. Vara orädd för kring att låta folk veta att du uppskattar och gillar dem. Det är kärleksfullt tal enligt Bante. Sen har vi Artacharya. Hjälpsam aktivitet. Och det kan ju vara allt möjligt. Men i en sangha-kontext så handlar det specifikt om att uppmuntra folk att växa och utvecklas. Vad gäller det andliga. Och att inspirera varandra till att praktisera dharma. Så den typen av hjälpsam aktivitet är i en sangha den mest meningsfulla. Och sen den sista då, sammanartata, som är exemplifiering. Så är vårt beteende i linje med vad vi lär ut. Lever vi som vi lär. Och det spelar ingen roll om man är en sån som brukar stå här och prata. Eller om man bara är någon som pratar med någon annan i sangan. Så här, när vi pratar dharma med varandra. Försöker vi hela tiden att leva det vi lär mer och mer och mer. Det är klart att vi inte ska vänta med att prata om dharma tills vi är perfekta. För då kommer det nog inte bli så mycket dharma-prat. Men det är viktigt att försöka leva som vi lär. Precis, så att förkroppsliga så gott vi kan de kvaliteter som vi uppmuntrar andra att utveckla. Så sangan bygger ju på att vi alla försöker tillsammans. Och en av mina favoritidéer från Bante är att vi kan bara inspirera andra om vi själva är inspirerade. Vi kan bara inspirera andra om vi själva är inspirerade. Jag kommer tillbaka till den gång på gång. Särskilt som ordförande så märker jag att jag behöver verkligen bara åka härifrån, sorry guys, men jag behöver bara åka, retrita eller vara bland andra ordföranden, få liksom påfyllning. För om jag inte är inspirerad av min praktik, om jag inte är inspirerad av att så här, försöka förvalta det här projektet i x antal år, då är det ju, då kommer det inte funka. Men det gäller ju för oss alla att vara inspirerade, och då kommer vi automatiskt på något magiskt sätt att inspirera andra. Inspirationssmittar, det kanske är det handlar om. Okej. Så en av de här handlar ju då om kommunikation specifikt. Det kärleksfulla talet. Men jag tänkte att vi ska bredda ut och inte bara prata om kärleksfullt tal. Så ni som blir mitror då, till exempel, ni har ju valt att ni, eller kommer liksom rituellt välja att ni vill träna i de 5 träningsföreskrifterna. Vi som har blivit ordinerade, är några av oss här inne. Vi har ju valt att inte bara träna, utan vi har lovat att vi ska träna liksom, och inte försöka bryta de 10 föreskrifterna som i ordinationsceremonin faktiskt kallas för löften. Det är intressant också att det blir en helt annan tyngd där. Så de råkar vara 10 och de är helt plötsligt löften. Vi tränar fortfarande, men det finns en tyngd i det där med löften. Så det är 10 stycken och då är det samma 3 kroppsföreskrifter. Men det är inte bara en talföreskrift om ärlighet, utan det är 4. Så det är de vi ska prata om. Och sen är det inte en sinnesföreskrift, utan 3 sinnesföreskrifter. Så den här medvetenhet och att inte fördunkla sinnet, den försvinner inte, men den löses upp. Och istället så kommer att helt enkelt förvandla, transformera hat, begär och okunnighet in lite mer explicit i den listan. Så det är 10 föreskrifter. Och då är det intressant att det är 4 talföreskrifter. Det är 3 om kroppen och 3 om sinnet. Varför är det flest föreskrifter om talet? Frågar sig Sangharakshita i The Ten Pillars, som är ett av de främsta verken vi har för att läsa om de här föreskrifterna. Han börjar med att säga att det betonar ju vikten av talet, helt uppenbart. Uppenbarligen är talet centralt i buddhistisk etisk praktik. Och då säger han att det har en väldigt särskild plats. För talet befinner sig mitt emellan kroppen och sinnet. När jag läste det först så tänkte jag så här, jag tror jag fattar vad han menar. Men jag fattar inte vad han menar. Så jag fick läsa vidare såklart. Så han beskriver att, han säger att det är jätteviktigt med tal. Men jättesvårt att kontrollera. Det är ett etiskt område som är väldigt svårt att vara etisk i. För det ligger ju på något sätt däremellan, som sagt. Och det är inte lika subtilt som tankarna. Men talet är ju talade tankar, eller hur? Det är bara att de tankarna kommer ut här igenom. Så det är inte lika subtilt som sinnet. Men det är inte heller lika grovt som de kroppsliga handlingarna. Men talet får ju också externa konsekvenser. Så när vi tänker så får det konsekvenser för oss och vårat medvetande. När vi handlar med kroppen så får det väldigt tydliga konsekvenser där ute. Och talet ligger verkligen mitt däremellan. Det får externa konsekvenser. Fastän det inte är lika påtagligt som de fysiska kroppsliga handlingarna. Så de fyra talföreskrifterna handlar om ärlighet, om vänlighet, om hjälpsamhet och om harmoni. Så de ska vi ägna en stund åt här. Särskilt fokus på kommunikation och sangha. Så vi har ärliga talet, så att avstå från oärligt eller osanningsenligt tal. Men det är också att sträva efter sanningsenlighet. Som ni vet, i den här traditionen är vi väldigt noggranna med att poängtera att vi behöver både den positiva och den negativa aspekten. Sangharakshita skriver intressant att hela vår kultur, hela vårt samhälle, vår civilisation och ännu mer så det andliga livet och den andliga gemenskapen vilar på ärlighet. Så kommer han vidare in på tillit såklart. För utan ärlighet och sanningsenlighet, hur kan vi lita på varandra? Och kan vi inte lita på varandra, då kommer definitivt sangha vara svårt. Men även hela samhället. Ärligheten är ofantligt viktig. Han poängterar hur viktigt det är med noggrannhet och riktighet när vi talar. Jag tyckte det var väldigt intressant. Först tänkte jag, oj, det låter nästan pedantiskt. Men sen när han beskriver det så är det verkligen, han säger det, att det är så intressant hur man ser att så fort någon kommunicerar någonting om någonting till någon annan, så för varje led, och det här vet vi ju, viskleken, så förvängs ju saker. Och det är små subtila förändringar där vi liksom lägger in vår subjektivitet och så händer det saker med sanningen på vägen. Så han lägger väldigt stor vikt vid att så här, nej men var tydlig med vad du faktiskt har hört och återge saker som du har tagit till dig dem och så vidare. Ja, verkligen en utmaning, eller hur? För vi pratar ju båda om det vi hörde och vår egen upplevelse av det vi hörde. Så det är verkligen fin lir, men vikten av noggrannhet och riktighet. Så det är ärligt tal. Och som sagt vilar den andliga gemenskapen på ärlighet, på tillit. Sen har vi nästa, den femte föreskriften i den 10 föreskriftslistan. Då har vi vänligt tal, och jag har ju redan pratat en del om den positiva aspekten när jag pratade om de här sangrahavastu, det kärleksfulla talet, priyavadita. Så vi avstår från hårt tal och strävar efter vänlighet i vårt tal eller i vår kommunikation. Så det positiva av dess effekter har jag redan varit inne på. Men då har vi ju det här med hårt tal. Vad är hårt tal? Hur påverkar det? Så vi har ju å ena sidan tonen eller sättet att prata. Så här, om någon brusar upp och kommunicerar från en illvilja till exempel. Så det märker vi ju ganska snart, eller hur? Vi vet att det liksom händer någonting i rummet. Så tonfall, hur vi pratar och så vidare. Sen ska jag läsa ett citat här som handlar om olika former av hårt tal och hur grovt tal, till exempel svordomar, är någonting som Bante är ofantligt tydlig med vad han tycker om här. Så ja, spänn fast säkerhetsbältena. När det kommer till den negativa formen av femte föreskriften är det nödvändigt att avstå inte bara från hårt tal i sina grövre och mer självklara former, utan även från användandet av grovt, oanständigt och motbjudande språk av varje slag. Sådant språkbruk anses vara tecken på kraftfull maskulinitet, frihet från konventioner och konstnärlig integritet, när det i sanning är ett tecken på känslomässig omogenhet, fattig föreställningsförmåga och begränsat ordförråd. När det i sanning är ett tecken på känslomässig omogenhet, fattig föreställningsförmåga och begränsat ordförråd. Punkt. Det tycker man inte om svordomar. Så det hårda talet, oavsett om det är tonfall eller hur vi kommunicerar, vilket sätt vi kommunicerar på, eller om det är grovt språkbruk, så beskriver Bante väldigt intressant att det förgiftar atmosfären. Det förgiftar atmosfären. Och det vill vi väl inte ha när vi bygger gemenskap. Kanske definitivt inte när vi bygger ett buddaland, vill vi inte ha någon förgiftad atmosfär. Med vänligt tal däremot, det renar och fyller atmosfären med liv och med energi. Så beskriver han det som den stigande solens strålar som får löven att sträcka ut sig och blommorna att blomma. Det händer med vänligt tal däremot. Någonting som kommer lite mer formellt kring våra blivande mittror senare är att glädjas lite över deras förtjänster när vi välkomnar dem. Och det beskriver Bante som en av de mest centrala sätten att utöva vänlig kommunikation. Att hela tiden glädjas över varandra och våra förtjänster, stötta varandra. Sen har vi hjälpsamt tal. Och då avstår vi från lättsamt och ytligt tal, såväl som strävar mot hjälpsamt och meningsfullt tal. Så det enkla svaret på vad det är att tala dharma. Hur mycket av vår tid talar vi dharma? Men då är Bante tydlig med också att det inte bara är uttrycklig dharma. Vi behöver uttryckligen utforska dharma tillsammans. Men han beskriver också att det handlar väldigt mycket om att tala om det som hjälper oss att växa. Och det här med ytligt och lättsamt tal, då kan man tänka sig, jaha, då försvinner humorn och så vidare och så vidare. Och det tror jag inte att han menar. Och Bante var ju väldigt humoristisk. Han har lätt att få folk att skratta. Så det handlar ju uppenbarligen inte om att allt som inte är liksom sutta style kat, liksom, det måste bort. Utan det handlar ju om så här, men hjälper det? Handlar det om att växa? Är det faktiskt skickligt till exempel? För jag tänker att humor kan vara skicklig eller oskicklig. Eller ja, det är en fråga vi kan diskutera någon annan dag. Men det är ändå så att jag tror att det finns liksom lekfullhet och sånt har ju Bante betonat ofantligt mycket också. Och jag menar, Bodhisattvan leker ju fram buddhalandet. Uppenbarligen är det inte bara torrt och tråkigt och stelt. Men det kan vara intressant att titta på sen när kommer vi upp i vår kommunikation i någonting som är mer ytligt, som inte är när vi inte är i kontakt med oss själva utan bara pladdra helt enkelt, vilket vi ju alla gör då och då. Sen har vi den sista av de här fyra talföreskrifterna, harmoniskt tal eller harmonisk kommunikation. Så vi avstår från skvaller eller förtal, såväl som att sträva mot harmoniskt tal. Så vi vill alltså röra oss bort ifrån tal som ger upphov till oenighet, osämja, fiendskap, helt enkelt skapa konflikt i sangha. Och så vill vi istället ha enighet, sämja, vänskaplighet och harmoni. Och då kan man ju tänka att okej, harmoni, vad är det och vilken typ av harmoni pratar vi om? Ska alla vara överens hela tiden? Är det handlar om? Men det är självklart inte så enkelt. Och då finns det ett citat från Bante som jag kommer tillbaka till gång på gång, för jag tycker att det är lite så här utmanande personligen. Så ärlig kollision före oärliga hemliga samförstånd. Ärlig kollision före oärliga hemliga samförstånd. Så på engelska, honest collision before over dishonest collusion. Ja. Så vars kärnan i det här är att liksom, det är bättre att ärligt liksom gå in i en kommunikation som kanske är svår eller kanske till och med har en viss skärpa, våga det, om det bygger på dina värden och om du kan göra det med mätta också, än att liksom tassa runt eller liksom prata med andra om problemen istället. Alltså så här, men våga vara, jag tänker att det kanske handlar om att våga vara modig och orädd. Och lita på att om man har mättan och medkänslan med sig så kan man liksom... Ja, det står ju faktiskt kollision. Alltså så här, ibland kanske vi måste kollidera. Så. Jag och Emma har kolliderat på en retreat om en buddhisthelg till exempel. Vilken film ska vi visa? Det var jättegivande för vår vänskap. Och jag kände som att vi var modiga och orädda och kom levande ut på andra sidan. Ja... Lite som syskonkärlek. Så det är intressant att man också pratar ibland om, jag tror att det är Sangharakshita som också har pratat om, att det kanske snarare ska vi kanske snarare ska prata om harmoniserande kommunikation än harmonisk kommunikation. För harmonisk kan signalera att det finns någon idé om att alla ska vara sams hela tiden. Men harmoniserande kommunikation kanske ibland behöver lite kollision för att det ska bli mer harmoniskt i det långa loppet. Så det var de 4 talföreskrifterna ur de 10 föreskrifterna. Så jag tänkte säga några mer generella saker om kommunikation. Så vi hade Sangrahavastu, saker som förenar och för samman. Och kommunikation kan ju vara det som för samman. Kommunikation kan vara det som håller ihop. Men kommunikation är ofta det som gör att det så här skär sig, att splittringar uppstår, eller hur? Så kommunikation är ju inte liksom, det är ju neutralt i den meningen att det kan både hjälpa och det kan skälpa för en sangha. Intressant nog så säger ju Buddha att vi bör som sangha eftersträva att komma samman, vara tillsammans och skiljas i god kommunikation. Så det är ju verkligen en praktik som sangha, eller hur? Både när vi kommer samman, när vi är tillsammans och när vi skiljs åt. Det är inte alltid lätt, inte ens i en sangha. Kanske ännu svårare i en sangha ibland. Och det finns ju en etisk aspekt av handlingar, det vet vi. Handlingar har konsekvenser, men även icke-handlingar har ju konsekvenser. Så både kommunikation kan ha olika typer av konsekvenser, men även valet att inte kommunicera. Och det har jag upplevt och har hört från andra sanghor också i Triratna. Att det kan ju hända att någon bara väljer att sluta kommunicera. Vad händer då? Är det etiskt neutralt att bara sluta vara i kontakt och kommunikation? Säger inget mer om det, men bara belyser att både valet att kommunicera och valet att avstå från att kommunicera har en etisk aspekt. Och sen är ju inte kommunikation bara tal, även om vi har talföreskrifter. Hade Buddha varit i en kultur där man skrev och läste på det sättet som vi gjort, så hade han troligen pratat om kommunikation även i skrift. Men vi får liksom plussa på det utifrån att vi vet att det var en muntlig tradition, men nu har vi väldigt mycket en skriftlig tradition. Så även när vi skriver så är det lika viktigt med vad vi kommunicerar som när vi talar. Sen har vi ju såklart en massa andra lager av kommunikation, kroppsspråk och allt möjligt som påverkar till exempel det här med om kommunikationen är hård eller inte. Troligen kan vi känna ganska mycket på hur någon rör sig för sig när de kommunicerar. Om det är vänligt eller om det är hårt. Och så har vi då hela det här med att kommunicera online. Så när personen i fråga inte sitter där i en stol framför dig, hur kommunicerar du annorlunda då? Och vi vet säkert allihopa att det är väldigt tydligt i vårt samhälle att folk kommunicerar på ett sätt på nätet som de troligen inte hade gjort i person. Och det är tyvärr så att det är även så inom sangan. Det är till och med även så i orden. Ibland smärtsamt så. Även ordensmedlemmar kommunicerar på nätet på ett sätt som jag aldrig har sett ordensmedlemmar kommunicera med varandra i person. Så det händer någonting med den här fysiska kontakten eller fysiska distansen. Det är tryggare att sitta där och skriva. Så det är något att tänka på också i sangan. Hur kommunicerar vi även på nätet? Så med hela den här biten av att bygga buddhalandet, vilken roll har kommunikation i det? Så var en av mina sista reflektioner att det finns ju en väldig betoning på det relationella. Sangha, som ni hörde i läsningen jag började med, sangha är bara människor och det är de här människornas samröre och därmed deras kommunikation. Och jag kommer tillbaka gång på gång på gång i mina egna reflektioner till de 4 raderna, acceptansraderna vid ordinationen. Så nästan sist i den offentliga ordinationen så får de som ordineras recitera 4 rader där de accepterar ordinationen på vissa grunder, skulle man väl kunna säga. Och de är då i lojalitet till mina lärare, accepterar jag den här ordinationen. I harmoni med mina förutvarande bröder och systrar, men nu är det vänner någonting. Den är mer könsneutral nu. Jag vet inte om vi ens har översatt den till svenska. Precis, kompanjoner låter ju lite konstigt. Vi har inte översatt den till svenska än, vi får fila på det. Jag och Vimala dit har med oss det till översättningskommittén. Så lojalitet till mina lärare. Med lojalitet till mina lärare accepterar jag den här ordinationen. I harmoni med mina vänner och följeslagare. Det vill säga de andra i orden i det sammanhanget främst. Accepterar jag den ordination. För uppvaknandets skull. För uppnåendet av uppvaknande. accepterar jag den här ordinationen, och för alla levande varelsers skull accepterar jag den här ordinationen. Och det är ju intressant här att 75% av de här fyra acceptansraderna handlar om mellanmänskliga relationer. Jag och mina lärare, det vill säga de som har gått före mig, de som har lärt mig, de som har stöttat mig. Så det är jag och dem. Det är ett vi i harmoni, det är verkligen ett vi. Vi som är en order, vi som har gjort samma åtagande. Sen har vi uppvaknande som främst är mitt, men så har vi mitt. Och sen har vi alla levande varelser som verkligen är ett jättestort vi, mycket, mycket vidare än bara orden. Och det är intressant, 75% handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Så uppenbarligen har ju Bante tyckt att kommunikation, sangha, vänskap är av högsta värde för oss som sammanhang. Så jag tänkte avrunda med att gå in på de fyra brahmaviharorna bara, för att liksom ge ännu mer kontext till det här med priyavadita, vänligt tal som fanns med i Sangrahavastu. Så vi har ju metta, eller maitri, vänlighet, välvilja, omsorg, värme och kärlek. Kan det vara grunden för hur vi kommunicerar med varandra? Och om det skulle vara ännu mer och ännu mer grunden för hur vi kommunicerar, hur skulle det bygga buddhalandet, bygga sangan? Så har vi karuna, medkänsla, medlidande. Kan vi se och empatisera? Där har vi det här fantastiska ordet anukampa. Kan vi skaka med andras lidande? Men främst handlar det ju inte bara om att känna det de känner. Det handlar främst om att önska frihet från lidande. Det är det som den buddhistiska medkänslan i botten kommer tillbaka till. Se lidande för vad det är och önska frihet från lidande till den som lider. Oavsett om vi kan ge det eller inte. Kan vi göra något för att minska lidande så gör vi ju det såklart. Men det handlar främst om att se att hjärtats respons är att vilja önska frihet från lidande. Sen har vi mudita, glädjas över varandras glädje, se förtjänster snarare än att vara avundsjuka och jämföra. Sen har vi då upeksha, det här jämnmodet eller sinnesbalansen. Det känns som att den är ofta den som folk har svårast att relatera till, för de andra känns så... Ja, det känns som starka känslor, som varma känslor, och sen helt plötsligt kommer någonting som kanske låter platt eller likgiltigt. Men det är just den här balansen, att kunna hålla vad som än händer i ett skickligt sinnestillstånd, ett balanserat sinnestillstånd. Så om vi individuellt kan hålla allt det som livet ger oss i ett balanserat sinne, både glädjen och sorgen, ris och ros och så vidare, vad kommer det ha för konsekvenser när vi kommunicerar med varandra? När de världsliga vindarna blåser, blåser vi med och kommunicerar utifrån vad vi hamnade när vinden har kastat iväg oss? Eller kan vi bara så här känna vinden passera, stå stadigt och agera utifrån ett kreativt sinnesstånd istället för ett reaktivt? Så vi började med Bante skriverier och ur ett mer tydligt dharma-perspektiv. Jag vill avsluta med en dikt av Bante istället. Jag har den inte översatt, så den kommer på engelska. Så den har lite sangha och den har lite kommunikation i sig. So love grew up between us like a flower, though neither made a sign or breathed a word, content to watch it growing hour by hour and see its petals by the breezes stirred. At length it grew to such a breadth and height, it stood there like a mighty forest tree, with 1,000 glorious petals golden bright, and I could not see you, nor you see me. And so the flower, for both, is all in all, though each is in the flower in each, and each in each forever, past recall, a mystery this, beyond the grasp of speech. And so the flower, for both, is all in all, though each is in the flower in each, and each in each forever, past recall, a mystery this, beyond the grasp of speech.